Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Joakim Kielman. Hej Joakim!
Ja, men tjenare!
Hur mås det?
Jo, det är bra med mig. Så det, jag har överlevt dagen. Så det mer kan man inte begära.
Yes, vi har kämpat i kylan och snön och slasket och de frusna vägarna på varsitt håll. Ja, och lyssnare känner ju säkert igen Mr. Kielman. Han har ju varit med 2 gånger tidigare. Och ja... Vad har vi pratat om? Vi har pratat om Punch Out, vi har pratat om Civilization.
Just det.
Och nu är du tillbaka för att prata om ytterligare ett sånt här barndomsspel som ligger dig varmt om hjärtat.
Ja, precis. Det är ett lite knepigt spel på sätt och vis. Little Nemo The Dream Master heter det. Capcom-spel till NES.
Ja, ett av många. Capcom bara spottade ur sig goa plattformsspel på den här tiden.
Det är lite speciellt det här. Alltså det är ju baserat på en licens. Little Nemo The Dream Master, men det är ju en gammal seriestripp från 1905 eller något sånt där från början.
Mm.
Men jag tror att själva spelet är baserat på filmen, en animerad film som kom typ samtidigt som spelet.
Ja, just det. Jag kollade upp lite, precis som du säger. Den här seriestrippen gick i amerikanska tidningar från och med 1905 och så 20 år framåt. Och sen så fick ju japanerna för sig att göra en animerad film och det här spelet då. Mm. Men filmen kom ut 2 år senare, så att det var någonting som... Det var någon skit i maskineriet där. Så att det här spelet kunde ju då liksom inte dra nytta av att det fanns en film att liksom boosta salesen och sådär. Utan det dök väl upp och folk kliade sig väl i huvudet. Vad tusan är det här? Little Nemo? Va?
Ja, men precis. Ja, filmen blev väl ingen supersuccé när den släpptes heller direkt. I alla fall inte i väst.
Nej, jag tänkte fråga om du har sett dem.
Ja, jag har sett dem, fast i vuxen ålder. Den är ingen vidare, kan jag inte påstå. Men vi kan komma tillbaka till det senare, för det hänger lite ihop med den har lite samma problem som spelet på sätt och vis. Jag har vissa grejer som jag alltid har tänkt på när det är Little Nemo som vi kan komma till senare, men kan ju börja från början och prata om vad det är för något spel överhuvudtaget kanske.
Ja, men take it away. Alltså, vad är det vi pratar om här?
Ja, det är ju ett klassiskt pixelplattformsspel till NES. Man spelar som Little Nemo som varje natt drömmer. Han drömmer en ny bana varje natt i princip. Han kommer till olika världar i sin olika drömvärldar, och där springer man omkring och kastar godis på djur så att man kan antingen rida på dem eller flå dem och göra dräkter av dem, beroende lite på vilket djur man matar.
Jag känner att jag måste stanna där redan här, för att jag upplevde det som att det var en enda natt.
Jaha, nej.
För mellan alla banor så får man ju se en snabb mellansekvens, eller mellansekvens, det är väl egentligen bara en bildruta. Där Nemo, den här lilla pojken, håller på och strular i sin säng på olika sätt. Att han typ leker eller går i sömnen eller någonting, och så står det nedanför, så är det hans mamma som bara: men nu håller du på nu igen, att du aldrig kan lugna ner dig. Varför ska du hålla på så här för?
Jag tror att jag alltid tolkar det som att han vaknar på det sättet och morsan kommer in liksom och typ, ja, men gå upp. Typ, eller, ja, för i filmen är det så att han ramlar ur sängen varje morgon. Så jag tror att det är kopplat till det. Men man kan nog tolka det på olika sätt.
Ja, men jag tänkte bara på, för att annars, ena gången man faktiskt ser att det är morgon är ju i allra slutet av spelet.
Ja, men så är det ju. så är det också. Men jag tror att det, att de liksom ska vara liksom, banorna ska vara liksom olika drömmar en för varje. Fast det kan, behöver ju inte vara en för varje natt förstås, utan att det, han somnar om och så kommer en ny dröm.
Men precis, jag kände väl att det makade lite mer sens om det var en och samma natt, och att den här liksom drömvärlden gör sitt yttersta för att liksom sätta klorna i Little Nemo, för det är ju verkligen det som pågår här. Det är ju liksom ett gäng riktiga rövare som försöker liksom kidnappa den här pojken. Alltså, berätta lite om handlingen, för den är ju lite weird tycker jag.
Ja, handlingen är inte jättetydlig i spelet så, men det är ju, man kommer ju till det här drömlandet som jag minns det, och så så vill de ju att Nemo ska stoppa någon sån här mardröms lord av något slag och rädda någon prinsessa, men utöver det så är det ju några knepiga figurer. Jag kommer inte ihåg riktigt vad de har för roll i filmen, de här konstiga som mer eller mindre kidnappar honom. Har du sett filmen?
Jag har inte sett filmen. Jag har försökt spela spelet, men det var väldigt svårt.
Det är ett jättesvårt
spel. Och jag har inte lyckats varva det, full disclosure, men jag har tittat på YouTube så att jag har sett allt.
Ja, just det.
Och ja, men precis, för man får ju liksom en sorts kommuniké då från drömvärlden att ja, prinsessan. Nej, det kommer ju en budbärare i början av spelet.
Ja,
och säger, hej då, Nemo, häng på. Vår prinsessa är supersugen på att hänga med dig. Hon vill mysa med dig, hon vill leka med dig, hon vill kanske till och med pussa på dig. Och Nemo direkt bara, nej men, va? En tjej? Vad fan? Alltså, han...
han är verkligen...
Han är verkligen ja, men, så här klassiskt liksom tjejbasils rädd direkt. Och bara, nej men jag vill inte alls hänga med till det här Slumberland som ni snackar om. Det låter inte alls kul att hänga med prinsessan. För det är ju en tjej, blä, blä, blä. Mm. Jag har aldrig lekt med flickor förut. Fy fan. Men så att, och det, jag tyckte det var konstigt också. De pratar så jävla länge också i inledningen. Och ja, till slut så lockar liksom den här budbäraren med att säga, ja men du kan få massa godis. Prinsessan lockar med godis. Så det, alltså de är ju verkligen som den här liksom arketypen av den här fula gubben som lockar småbarn med godis. Och då nappar han direkt bara, ja, absolut, godis, inga problem. Jag hakar på. Så att, ja, lite weird premiss, och jag tyckte att de här mellansekvenserna var lite min stora behållning med spelet, för att det var lite så här konstigt, lite skevt liksom, bara lite skevt, inte liksom överdrivet, men ja, precis tillräckligt för att man bara ska bli lite så här mer intresserad av handlingen.
Ja, men jag tycker nästan hela spelet har den vibben för mig. Det är därför jag alltid har fastnat lite för det. Jag tycker att konceptet är intressant för att det är ett litet barn som då transporteras i sin dröm till en annan värld och liksom upplever ett helt bizarrt och makalöst äventyr. Och sen vaknar han bara och så ska han bara fortsätta med sin dag som om inget hade hänt ungefär på slutet. Mm. Och jag kommer ihåg att det var det som greppade mig lite grann när jag spelade spelet som liten, att jag liksom tänkte, men hur ska han kunna gå till skolan? Han har ju sett de här konstiga sakerna. Hur kan han bara, han kan ju inte vara normal efter det här. Han har ju sett för mycket. Little Nemo var liksom, det fastnade i mitt minne liksom som liten, för att jag tyckte att det liksom just var lite, känns lite skevt så. Själva, jag kände inte under när jag spelade, men när jag kom till slutet så tänkte, då var det, jag minns liksom en av mina första minnen av att jag tänkte att det går inte ihop i mitt huvud, och det gjorde det intressant. Det, liksom, det framställs ju som att det liksom är, åh vilket fantastiskt äventyr, och sen vaknar han och, liksom, och allt är bra. Han har besegrat mardrömmen och sådär. Men ja, så jag tänkte liksom direkt att men hur ska han kunna bara... Nu vet han ju att det finns en annan skumvärld. Hur ska han fortsätta leva i sin vanliga värld? Det går, det kan han väl inte göra hur som helst. Han har ju han är liksom varit på en helt sanslös resa.
Ja, men berätta mer om hur det var när du var liten och spelade spelet. Det här var ju liksom, det triggade väldigt mycket tankar hos dig ändå, det här spelet. Alltså hur gammal var du när du spelade?
Ja, vad kan det vara, 10-11 någonting, något sånt där.
Mm.
Så att, och det var, jag tänkte inte så ingående för, men jag kommer ihåg att jag kände att det, liksom, det var lite skevt. Framförallt så tyckte jag att det var ett roligt spel. Sen exakt hur väl det har åldrats kan man ju alltid diskutera. Jag tycker fortfarande att det är ganska kul att spela det, men det är oförlåtande och frustrerande på sina håll. Det är det ju. Kontrollerna är lite sådär stiffa och så. Vissa av fienderna, sådär, man kan prata om spelmekaniken lite kort. Liksom, vissa fiender är ju skitjobbiga. Någon sån här frön som dimper ner från himlen som är liksom målsökande, som gör mig fullständigt vansinnig fortfarande när jag spelar det. Men det som fångade mig först och främst var ju liksom grejen att man kan mata de här djuren med godis och sen rida på dem eller klä ut sig till dem, beroende lite på vilket djur det är.
Ja, men det här var ju någonting jag reagerade på. Varför rider han på vissa och använder andra djur som en dräkt? Ja, det är ju superskumt.
Det är skitkonstigt. Gorillan rider han på till exempel, men stackars humlan, ja, det flår han väl ändå och drar på sig humleskinnet och flyger, och så, då kan man flyga. men det är ganska avancerad mekanik samtidigt. Så att, men gorillan kan klättra i träd. Det finns en liten ödla, den kan till och med klättra i tak och sådär, så man kan hitta hemligheter och så på det sättet. På vissa banor, redan på första banan, så måste man ju till och med hitta hemligheter, för man måste på varje bana hitta nycklar för att kunna ta sig till nästa bana.
Just det, 6 nycklar per bana, va?
Ja, det kan variera lite, men och ibland är det 5 tror jag också.
Okej. Men precis, det känns ju lite som en precursor till den här samlarmanin som verkligen drog igång på allvar sen. Ja, men typ på Nintendo 64, jag tänker på Donkey Kong 64, där man samlade galet mycket grejer på varje bana liksom för att komma vidare.
Ja, och även lite sådär, man kan ju, ja men, gör ju den här Mario-grejen också med olika dräkter som har olika förmågor ganska så tidigt liksom, samtidigt som Super Mario Bros. 3 i alla fall.
Precis, den måste ju varit inspirerad av Super Mario Bros. 3 väl, det här spelet.
Ja, nu måste jag ha kommit ganska så samtidigt så, runt slutet på 80-talet.
Jag tror det här kom väl 90, va?
90, okej. Okay, ja, okay, 90 var det.
Precis. Och det här, jag antar också att det här spelet måste väl ha inspirerat sen Kirby-spelen ganska mycket. Hela hans spelmekanik, att suga i sig fiender och liksom få deras förmågor.
Ja, just det, precis.
Känns väl som en liksom brygga härifrån.
Ja, absolut. Ja, men det finns mycket med det som jag tycker är lite intressant, som går bortom själva spelmekaniken. En annan grej som jag tänkte på när jag var liten och spelade var ju att han aldrig äter det godiset själv, vilket är väldigt så där, en typisk sån dröm som man kan ha som barn, att det finns en massa godis, men så vaknar man innan man hinner äta det där hela skiten. Så är man skitsur sen. Nima blir ju lockad med det här godiset. Man ser honom aldrig äta det själv, utan han ger det bara till... Han använder det bara för att locka djur. Så att han kan rida på.
Ja, precis. Så då undrar man ju, är det liksom... Är godiset specifikt djurgodis då? Eller håller han på och matar djur med människogodis? Vilket ju nästan är kriminellt.
Ja, faktiskt. Plus att det är lite knepigt att han inte äter det om han nu blir lockad. Det var ju en stor del av att varför han nu åker med till drömlandet är ju på grund av det här godiset, så äter han det inte, utan han inte bara matar djuren, han slänger det ju på dem. Man kan ju slänga det på fiender också, och då blir de lite stunlocked i några sekunder.
Ja, just det. Jag reagerade på att de åker till drömlandet med ett luftskepp som ser lite ut som, alltså, luftskeppsvarianten av Nautilus. Och jag antar att de tänker, han heter Little Nemo, ja men då måste han ju ha ett Nautilus-liknande skepp då, att åka i.
Ja, precis.
Men det, jag hittar inte så många andra liksom paralleller mellan det här spelet och Jules Verne liksom.
Nej, men inte direkt.
Det kanske stannar där.
Ja.
Men, nej, men det är ju som du säger, det är ju liksom ett ganska klassiskt liksom plattformsspel i sitt utförande. Man väljer ju inte banor, utan banorna kommer ju liksom, de är ju efter varandra bara liksom. Och så tuggar man sig igenom olika drömmar, letar nycklar, kastar godis på djur. Jag tyckte framförallt att det var kul att spela som mullvaden och typ gräva sig ner i jorden och hitta liksom, komma till nya skärmar och liksom verkligen ta sig ner i underjorden och hitta hemligheter och sådär.
Ja, men precis. Ja. Det finns ju, och banorna har ju, alla har ju sina olika teman också. Mm. Och en del av dem, inte alla presenterar inte nya djur, men många gör det. Så första banan så är den här mullvaden unik. Till exempel, den dyker inte upp på någon annan bana. Och på bana två så är man i en skog av något slag, och där är gorillan, det enda stället gorillan dyker upp på. Ja, kanske att den dyker upp i slutet igen, jag minns inte. Men ja. Och sen är man på något tåg. Det är liksom ena banan som scrollar, autoscrollar framåt.
Ja, just det.
Står man på ett tåg och så kommer det en massa leksaksflygplan.
Den banan var ju brutal.
Ja, men det är en sån... Ja, trial and error-bana. När man väl kan den så är den ganska liksom överkomlig. Ja. Men det kräver ju x antal försök innan man kommer ihåg. När alla liksom filer kommer och vad man ska hoppa och inte hoppa. Ja,
nej, men precis. Jag tyckte väl att det var lite... De teasar ju ändå att hoppa upp. Det dyker ju upp liksom block i luften. Och sen på blocken finns det ibland liksom... Ja, men liv och extra liv. Alltså hälsa, påfyllning och extra liv. Så att om man hoppar upp där, då kan jag äntligen liksom få full hälsa igen. Men samtidigt så kommer ju de här galna kamikazeflygplanen också. Så blir man ju ofta liksom träffad, nerputtad, och sen så är man istället för full hälsa så har man kanske bara en enda liten bit kvar va, liksom. Mm. Så att, ja, det var inte min favoritbana. Nej,
nej, ja, det är, de där placeringarna, de är kanske inte riktigt lika elaka som, jag menar, den här ökända pizzan i första Turtles-spelet på NES. Det ligger ju någon sån här pizza som om du tar den så kommer du att dö liksom, för att det kommer in något taggar från sidan.
Ja, just det.
Men Little Nemo har lite sådana tendenser för sig, det spelet också, att de placerar grejer som, ja, men det här ska jag försöka ta, och misslyckas du så, ja, då dör du istället liksom. Det är mycket.
Precis,
så.
Och det som du var inne på, de här liksom dalande typ nekrosbollarna eller vad man kallar dem.
De...
Alltså fruktansvärda verkligen.
De dyker dessutom upp på sista banan igen.
Ja, men precis. Och så har de här onda ögonen och munnen.
Ja, när de får syn på den. Ja, de får ju liksom ett jätteargt så grin, liksom glatt argt grin när de får liksom lockar på en så. Då, ja, det är hemskt. För man måste nästan, man kan förklara, de dyker upp på andra banan i skogen och du behöver klättra uppåt som en gorilla, eller på en gorilla, och då kommer de där dalar neråt, så att det blir ju, det är jättesvårt att undvika dem, för att man får dem liksom, de låser fast sig på en och dimper rätt i huvudet på en innan man hinner ta sig upp till nästa gren. Det är väldigt, väldigt irriterande. Sen dyker de upp igen på typ sista eller näst sista banan när man ska försöka klättra uppåt, så det är samma elände där. Men däremot, precis, tycker jag jättemycket om banan efter tågbanan som är kallas The Night Sea. Den tycker jag är väldigt fräsig. Jag brukar inte gilla undervattensbanor, men här får man ju rida på en eremitkräfta bland annat, vilket är rätt fräsigt.
Och så tycker jag att borra sig ner i sanden.
Ja, ja, men precis. Och så atmosfären är så himla härlig. Jag vet, jag skrev någon text en gång om Little Nemo, och då, liksom, då tog jag just den banan som ett exempel. Så det finns någonting ödesmättat med liksom, när man står på alldeles vid stranden där och det, man ser att det blåser i palmerna, det är liksom becksvart och banan heter The Night Sea. Man vet att liksom, man, nu när man slänger sig i det här kalla vattnet liksom, så då måste du ta dig igenom det här och ta det upp på andra sidan. Och liksom, jag har alltid tyckt liksom, att det liksom känns liksom så dramatiskt på något vis, trots att med väldigt enkla medel. Det finns ju ingen text eller någonting som berättar någonting, och Little Nemo ser lika glad ut. Liksom, han har ju samma ansiktsuttryck, men det, är liksom, det finns en dramatik ändå liksom, i den banan. Lite, nästan någon sorts vemod i musiken också som jag alltid har gillat. Det känns som att
det liksom är sjunket skepp också där på botten.
Ja, men ja, precis. Det känns som att Little Nemo kommer upp som en annan person på andra sidan den stranden på något vis, eller borde göra det åtminstone. han borde göra det.
Jag tycker det sker en liten karaktärsutveckling ändå i spelet. Ja. För om det är efter den här, ja precis, efter den här banan så kommer man ju till Nemos hus, vilket ju är jättebisarrt. Nu drömmer man alltså att man är i Nemos hus och är på väg till sängen.
Ja, och man är jätteliten.
Det är liksom banan. Ja, precis, man är jätteliten och målet är att samla nycklarna för att ta sig igenom porten som då är belägen precis på kudden till Nemos säng. Vilket ju känns som att det finns någon liten freudiansk analys att göra här. Man liksom man försöker hitta nycklarna in i sig själv på något sätt. Det är jätte ja. Men det är ju faktiskt jättehärligt. Vilken liten märklig det känns som att de gräver i någonting här, Capcom. Men alltså det blir ju inte så mycket av det, men det känns som att de hade kunnat göra så mycket mer med det här, med den lilla liksom grejen att man faktiskt det känns ju som att det här hade kunnat vara liksom en precursor till Psychonauts liksom senare liksom.
Ja, men ja, precis, det gör ändå, alltså det gör ingenting storymässigt eller karaktärsmässigt kanske, men det finns någonting i konceptet och i estetiken som korn till någonting som, ja, som man vidareutvecklar. Som, ja, i, till exempel i Psychonauts till exempel, så görs det ju mer med den grejen. Men det, ja, som du säger, så finns det någonting här som går att liksom ta lite på. Eller det finns lämnar någon spår av känslor av någonting i alla fall. Även om de inte knappast storymässigt utvecklar det särskilt mycket. Men det är också en av de grejerna jag tycker är lite intressant, att det, liksom, det finns korn här, men spelet verkar nästan inte medvetet om att det gör det. Det är liksom, det lallar bara på till slutet.
Ja men det är ju lite märkligt, men det finns ju också någon sorts liksom progression. När man har klarat Nemos hus, då kommer man till de här Cloud Ruins, så då kommer dyker alltid upp någon skum snubbe i början av banan och börjar prata med en lite och berättar om att ja, men det här djuret kan du liksom, ja. Det kan hjälpa dig på olika sätt. Men här så dyker upp en skum snubbe och säger typ: du, jag har hört att det finns en förstörd stad i molnen. Oj, vad spännande. Helt plötsligt blev det liksom spännande på riktigt det här spelet. Bara, va? Vad menar du? Är det en förstörd stad i molnen? Och då ska man liksom hoppa upp på moln och åka hiss då upp mot himlen. Det dyker upp en sån här autoscroll-sektion som åker, vad blir det, vertikalt. Och den är ju jättesvår. Och då ska man ju vara ett bi då och flyga mellan plattformar samtidigt som skärmen scrollar jättesnabbt. Så ja. Men så då kommer man ju till slut till värsta herrgårdshuset liksom. Och då märkte jag också att mellan de här båda banorna så slutar ju mamman prata med en. Det tyckte jag var liksom en detalj att fästa sig vid här. För tidigare har den alltid varit mellan banorna, så håller ju Nemo på olika sätt och stökar i sängen och mamman dyker alltid, eller hon syns ju inte, men man hör henne säga liksom, men kan du inte skärpa dig någon gång? Mm. Och här så har hon slutat prata med henne, och det är liksom ett tecken på att nu har Nemo verkligen tagit sig djupt in i sömnen, in i drömmen. Det är ändå en sån här liten grej som gör väldigt mycket för mig i alla fall.
Ja, men absolut. Och efter den banan så börjar ju, det är då mardrömmen börjar också. Då kommer man ju till mardrömsvärlden.
Vet du, det lustiga är ju att först nu så har man kommit till Slumberland. För först nu så dyker ju den här prinsessan upp och börjar prata med Nemo. Vilket jag tyckte var jättemärkligt. För den här liksom budbäraren kommer och säger, hoppa på Nautilus i början av spelet så drar vi iväg då till Slumberland. Och man är ju uppenbarligen i drömmar. Men det har liksom varit en progression för att ta sig till Slumberland. Alltså 2/3 av spelet är ju liksom en progression till Slumberland. Vilket ju ändå utspelar sig i drömmar. Så att det är ju lite luddigt allt det här.
Ja,
lite
det är
konstigt.
Lite jag tror att,
men först nu... Ja.
Jag tror att det... Jag minns i filmen för dåligt för att kunna pussla ihop det där. Men det de här karaktärerna som dyker upp och pratar med till exempel, de är ju med i filmen på olika sätt, men ja, det är mer att deras karaktärsdesign som används här snarare än personligheter och sådär, men ja, de här olika figurerna som dyker upp, de är ju definitivt hämtade från filmen, jag tror jag är rätt säker på det, för de ser identiska ut med karaktärer som är med i filmen i alla fall, och jag tror inte att det är liksom karaktärer som att de ser mer ut som filmen än som den gamla seriestrippen från 1905 i alla fall, tycker jag.
Har du läst den?
Jag bara tittat, ja, men jag har bara kikat på bilder och så från som man hittar på nätet.
Okej, vad kul.
Ja, så den ser ju väldigt den är också estetiskt tilltalande och lite fräsig så. Jag, exakt vad den handlar om är jag osäker på, för jag har bäst bara kikat på liksom diverse bilder liksom från det. Så att men den ser ju mer ut så som den har ju en estetik, alltså en modernistisk estetik från den tiden, så att den ser ju inte ut som typ mer anime från, eller anime eller hur man uttalar det där, från början på 90-talet, utan
Men i alla fall då, prinsessan Camille berättar ju då att kungen som heter Morpheus har blivit kidnappad av Nightmare King, och det får man veta först nu liksom, 2/3 i spelet. Det är en jättelång mellansekvens där de pratar jättemycket med varandra, Nemo och prinsessan. Han är ju lite nervös för han pratar ju med en tjej, vilket är bara det är ju helt sjukt. Men hon verkar ju ändå ganska soft. Hon berättar ju då att Nemo är den enda som kan stoppa Nightmare King, och att men Nemo säger ju liksom, jag är ju bara en liten pojke, jag kan ju inte besegra Nightmare King, who do you think I am anyway. Jag tycker han är ovanligt liksom sassy för att vara typ en 7-8 årig pojke liksom. Eller ännu mindre kanske han är. Då får han då ett vapen av prinsessan, den här Morning Star. Och det är ju roligt, för Morning Star är ju liksom ett klassiskt liksom vapen man använde liksom på medeltiden, ett klubbvapen. Men här så är ju Morning Star, det skjuter ju liksom en stråle av dagsljus på fienderna. Vilket ju är det värsta som kan tänkas finnas i en dröm då. Så det är ju också ganska smart, tycker jag.
Ja, det är lite fint. Men han har väl den där staven på ryggen först, ett tar ett tag innan han kan använda den. Hör för mig.
Ja,
det var allra sista banan som man kan skjuta. Innan det kan han slå, han kan klubba lite dem i huvudet med den i alla fall.
Men han kan använda den för bossarna i alla fall.
Jo, men just det, så är det.
Det är man, många bossar här.
Ja, det är det. Nu
blir det ju bossar. Många bossar.
Det blir det. Så är det, just det. Om man trycker snabbt så slår han bara med den. Man kan slå de små fienderna i huvudet. Och så håller du in knappen, då skjuter man.
Just det.
Man håller in den lite och släpper.
Precis. Och det speciella är ju att man inte skjuter rakt fram som man brukar göra i nej. Spel.
Just det.
Utan man skjuter ju i en 45-gradig vinkel uppåt.
Ja.
Vilket ju är, alltså, vilket det gör ju att den är nästan helt oanvändbar liksom på de vanliga fienderna på banorna. Men de här bossstriderna har ju anpassats för att passa just den här liksom spelmekaniken.
Mm.
Ja, så då får man ju möta typ en pingvin och en flygande manet och ja, konstigheter helt enkelt. Innan då till slut den här Nightmare King dyker upp. Varvar du spelet när du var liten?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Det är ju starkt alltså, för det är ju ett riktigt svårt spel.
Ja, det är riktigt svårt. Är det. Men man hade ju ett visst tålamod också när man spelade. Men jag hyrde spelet tror jag också. Satt och bara spelade det en helg eller hur länge man nu hade det. Så att då tog jag mig igenom det.
Oj, du hyrde spelet? Oj, ja. Oj, oj.
Visst är det. Men ja, nu var jag klarade det allt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt häftigt. Att, alltså man är ju rätt så försvarslös. Man har ju inga vapen alls förutom vissa av de här djuren kan ju liksom, gorillan kan slå, men det liksom, den attacken är så värdelös, det är ofta bättre att undvika i alla fall. Biet eller humlan eller vad det är för någonting kan ju skjuta gaddar också, men för det mesta så är man ganska så försvarslös. Ja, det finns man en mus också som man kan, som kommer med en klubba liksom, så man får en klubba när man rider på den musen, så kan man.
Ja, det slå. Tyckte jag var lite udda.
Ja, lite udda. Men man använder inte det så mycket som vapen. Man använder det framförallt för att slå sönder block för att ta sig vidare.
Så ja, att, musen ja. Är jättebra. Man kan ju, ja. Precis, man kan ju klättra med den. Och, ja, vad är det egentligen som särskiljer musen från gorillan nu när jag tänker efter?
Ja, musen kan väl klättra. Nej, den kan inte klättra i tak. Det är bara den ödlan som kan det. De har det väldigt specifika färdigheter alla de där har. Gorillan är ju stor, precis, och klumpig också, så att den är lite jobbig.
Ja, precis. Ödlan är ju liten och kan ju passera under vissa liksom smala sektioner som gorillan inte klarar av att passera.
Ja, precis.
Så man måste ju byta mellan djuren för att ta sig vidare på banan. Och ibland kan det ju vara väldigt klurigt att hitta rätt liksom, för man ska ju tillbaka en bit också. Man ska ju inte bara framåt hela tiden, utan det.
Nej,
ja, men stundtals är ju bandesignen lite lurig och lite, ja, men ganska klurigt härlig sådär, men ja, det blir ju väldigt, väldigt svårt här på slutet i Nightmare Kings Lair. Fy fan, ja.
Ja, det är usch, väldigt
svårt. Det är en massa lava överallt och ja. Ja, det är fallande spiktak som är såhär instakill och usch, usch, usch.
Ja, den är ganska, ganska svårt. En massa krokodiler kommer jag ihåg också som håller på. Och ännu fler sådana här arga frön som kommer ner från himlen och stör.
Mm.
Fruktansvärda.
Det allra värsta.
Ja.
Men minns du striden mot Nightmare Kingdom?
Ja, han struttar ju mest in, eller glider in från höger och kastar diverse. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han gör för attacker, om jag ska välja. Om det är att kasta el eller om han skjuter laser eller om det är både och. Han skjuter ut någonting från munnen i alla fall.
Ja, det är lite allt möjligt egentligen. Men jag tänkte mest på att han har en sån underbar käft och tunga. Det är så mycket liksom.
Han har en,
det känns
han,
mycket.
Stelnad sån grimas verkligen som han kommer in med.
Ja, men det känns så mycket liksom serietidning över honom. Mm. Här blir det tydligt att det är liksom. Ja, men lite tecknad typ Kalanka-serie liksom, en riktigt härlig skurk med en käft som liksom bara glappar och väldigt snyggt faktiskt.
Väldigt,
grafiken
väldigt
är ju väldigt fin stundtals, ska ju sägas också.
Ja, det tycker jag.
Alltså, däremot är jag inte lika imponerad av musiken.
Ja, den är lite ojämn. Jag tycker den har sina stunder. Framförallt Night Sea-musiken är ganska nice, tycker jag.
jag tycker det här är nog ett av Capcoms sämsta spel rent musikmässigt från NES-eran. Jag har ändå spelat ganska många Capcom-spel från den eran, så att, det vågar jag ändå påstå.
Det är inte så många sådana jättecatchy melodier i det, det är det inte.
Men det, inga bangers.
Nej, men det är mer atmosfärisk. Det som lite att det sätter atmosfären emellanåt på vissa banor. Sen andra banor kan jag tycka att den är lite väl så struttig. Att den nästan blir tvärtom. Att jag gillar Nightsy-musiken för den är ganska lugn liksom, och lite, nästan lite melankolisk. Det passar den banan, även om det inte är någon jätteminnesvärd melodi. Så. Men vissa andra banor så tycker jag att jag tror spelet överlag hade vunnit på att ha mer av den atmosfären på något vis. Men det kanske är för att jag tolkar det. Alltså jag läser in någon sorts vemod i det automatiskt, för att det finns någonting vemodigt med att han besöker den här otroliga världen i drömmen. Det är ungefär på samma sätt som det finns ett vemod i Link's Awakening. För en drömvärld är ju liksom per definition väldigt tidsbestämd. Den kommer ju försvinna så fort han vaknar. Då är den ju borta. Åtminstone just för honom. Det. Och det är just den spänningen jag tycker är lite intressant. Vem är den här lille pojken när han vaknar på morgonen egentligen efter att ha sett allt det här? Och som sagt, det har alltid intresserat mig lite. Men jag kommer ihåg att senare när jag såg en film som heter Flugan 2, alltså uppföljaren på David Cronenbergs Flugan helt enkelt, så tänkte jag på Little Nemo, för att jag får lite samma känsla och den, att det är något skevt liksom med den, det är liksom något som inte stämmer med den berättelsen. För i Flugan 2 då handlar det om Jeff Goldblums son som spelas av Eric Stoltz i den filmen då. Han växer upp väldigt fort för att han har de här fluggenerna som vi alla vet. Så växer flugor väldigt snabbt och blir väldigt starka och smarta. Och efter ett tag så förvandlas han ju då obönhörligen, kanske Eric Stoltz, till en fluga. Eller ja, det gör han ju inte. Han förvandlas till ett 80-tals monster, men det ska föreställa en fluga. Okay. Och sättet han... för mig som såg den här, så tänkte jag, ja men nu har han blivit en flytt monster och han har dödat folk på ganska groteska sätt. Han spyr syra i ansiktet på en säkerhetsvakt till exempel, så hela ansiktet bara smälter. Så här, riktigt så här groteska effekter. För den är regisserad av en snubbe som är effektmakare i grunden. Så det är ganska coola effekter. Så. Ja, men hur som helst, så lösningen på det här problemet att han har blivit ett mordiskt flugmonster, det är som att han använder sig av skurken för att överföra alla sina fluggener till honom i den här teleporten. Så det slutar med att han blir bara, han förvandlas tillbaka till Eric Stoltz nästan magiskt igen, och skurken i filmen blir en slemmig fluglarv som de låser in och utför experiment på. Då kände jag alltid liksom att ja, men det här stämmer ju inte. Han kan ju inte bara, Eric Stoltz kan ju för fan inte bara gå tillbaka och bli Eric Stoltz efter det här, och bara leva ett normalt liv som om han aldrig hade varit ett flugmonster som fräter bort folks ansikten. Det går ju inte. Så då liksom kom jag ihåg att jag tänkte på, jag får lite samma känsla av Little Nemo fast med färre flugmonster och inte så mycket flugkräks. Just att den här grejen att man upplever ett stort äventyr, och det får mig alltid liksom att tänka liksom på vad kommer efter det. Lite grann, en kanske rimligare jämförelse som folk känner till är väl snarare slutet på Sagan om ringen, liksom när Frodo har svårt att gå tillbaks till The Shire för att han har sett för mycket, varit med om för mycket. Så han får åka med Gandalf till en jävla ö eller vad det är han ska dra. Men det är att liksom få alltid haft den liksom lite så här skeva känslan av Little Nemo the Dream Master-spelet som förhöjer spelet för mig, och för att det känns lite läskigt också att han upplever den här fräsiga världen, men det måste ju göra någonting med honom på något vis. Jag får ju inte den känslan av ett Super Mario-spel till exempel, för Mario han är liksom en barn glalint jävel, eller ingenting som påverkar honom liksom. Men Little Nemo är ett litet barn som lever ett vanligt liv till vardags liksom. Men på nätterna så råkar han ut för det här, och sen jag tycker att det är, trots att det är ett simpelt spel som inte handlar om det egentligen, så finns ett frö av någonting sånt intressant i det som jag alltid har fascinerats lite av med i det spelet.
Du gillar drömspel, helt enkelt. Mm. Då gillar du väl Super Mario Bros 2 också, antar jag.
Ja, fast det är ju lite bara att han vaknar upp och liksom rycker på axlarna och somnar igen, den jäveln. Som sagt, Mario, ingenting bekommer Mario, så det gäller inte honom riktigt. Mario skulle kunna bli ett flugmonster och fräta bort någons ansikte och sen bara fortsätta som vanligt, för att han är så obrydd. Men Erik Stoltz kan inte det.
Ah, okay. Men jag tänkte bara snabbt dra själva slutsekvensen i Little Nemo, för den tyckte jag var väldigt speciell, och den tangerar väl lite det du har pratat om också, det här vemodet. För, jag antar att du inte minns det här, men när Nemo väl har besegrat Nightmare King, så har ju kung Morpheus befriats, och han och prinsessan Camille, de är jättenöjda med Nemo och de vill behålla honom. Morpheus vill göra honom till prins över Slumberland. Och Camille är jätteglad. Ja, nu kan vi kan utforska alla underbara land här. Vi kan busa och leka tillsammans. Och kanske andra saker också. Hint, hint. Jag vet inte. Och det här känns ju lite läbbigt, tyckte jag. Bara, va? Alltså, de känns ju verkligen som... Det känns ju som att de vill värva Nemo till typ sin sak, till Scientologismen eller någonting. Prins, blir de inte syskon då? Varför pussar hon honom för? Ja, det är mycket creepy grejer här. Men Nemo säger då, allt det här låter jättekul, men jag har lovat min mamma att jag ska vakna upp tidigt varje morgon. Vilket är en jättekonstig sak att säga. Så att han bara, nej, det går inte. Jag kan inte bli kvar här. För jag måste vakna upp tidigt varje morgon. Det är ett löfte till mamma. Mm. Så ja, han åker hem. Ja,
det är skitskumt. Jag kommer ihåg det när du säger det. Att han väljer att åka tillbaka, kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg att det var just för att han var lovat att han måste upp tidigt. Men det bidrar ju bara till den här konstiga känslan av att det är någonting som är lite så här skevt här. Alltså, berättelsen stämmer inte. Han har liksom uppsett alla de här. Han har besegrat en mardrömskung verkligen och räddat ett helt rike. Och hans enda, liksom, det enda han kan tänka på är att han har lovat morsan att gå upp lite tidigare än han brukar göra. Det är liksom det han kommer att tänka på där i slutet. Det är jätteskumt. Det stämmer lite överens med hur filmen är, visserligen. Filmen slutar ju också med, det är ju också dramatiskt, han besegrar den här mardrömsfiguren och han räddar Morpheus. Och sen när han vaknar upp så det, som säger morsan bara, du ramlade inte i sängen, vad bra. Ja, nej, men det gjorde jag inte. Och nu ska vi på cirkus. Och då blir han jätteglad. Little Nemo ställer sig och dansar i fönstret för att han ska gå på cirkus. Och så slutar filmen. Det är också så filmen har samma så här knepiga skevhet att han vaknar upp och bara antar att det var väl bara en dröm, rycker på axlarna och så blir han jätteglad över att gå på cirkus istället. Så den har samma den här skevheten att, liksom att okay, han bara på ett ögonblick släpper det här och går vidare med livet som om han inte hade sett någonting alldeles otroligt alldeles nyss eller gjort något alldeles otroligt.
Precis som Mario.
Alltså, Nemo kanske växer upp och blir Mario. Bara en sån här obrydd figur. Aha, som...
Exakt. Vad vet vi?
Det kanske är så. Kanske jag som har tolkat det helt fel. Man ska inte läsa Little Nemo som en riktig liten pojke, utan det är bara, han är liksom en mini-Mario. Bara en totalt obrydd liten figur.
Just det.
Ja, alltså jag är ju helt medveten om att det är liksom totala övertolkningar av Little Nemo jag kommer med här, men ibland så är det mer intressant att övertolka spel än att
ja, bara ta dem för vad de är. Framförallt sådana här spel.
Ja, sådana här
men
spel.
Men det är ju som du är inne på, det som gör spelet intressant är ju att det är lite skevt och lite konstigt, men ja. Antingen så är det ju bara någon som har skrivit ihop det här och bara, ja det här blir säkert bra, fast sen så är det ju konstigt. Mm. Eller så är det någon som medvetet har försökt göra det konstigt för att man, alltså drömmar beter sig, man märkligt liksom. Mm. Man säger konstiga saker, man gör konstiga saker, så att liksom Little Nemo skulle säga, ja men jag lovar mamma att jag skulle vakna tidigt varje morgon. Det låter ju jätteskumt, men det kanske är perfectly normal enligt den här liksom drömmens logik som man har hamnat i.
Ja.
Så att, ja, vad vet vi egentligen?
Precis. Jag tror inte att manuset är överdrivet genomtänkt i det här nästa spelet, men det spelar ju egentligen ingen roll vad avsikten är, utan det intressanta är ju hur man upplever vilken effekt spelet får på en. Om jag hade spelat det idag bara rätt upp ner, så hade det nog inte haft så jättemycket effekt på mig alls. Men det är ju annat än att jag hade tyckt att det var ett ambitiöst plattformsspel, för det är det ju. Men just det, när jag spelade som barn så hade det fick mig att fundera på grejer som jag sen har hängt med av och till och dykt upp igen som när jag liksom tittat på filmer och läst böcker och sådär. Just att bland när någonting känns skevt sådär lite grann, så brukar jag tänka tillbaka på Little Nemo. Det var liksom nog första gången jag kände det i någon sådär ordentligt i någon sorts kulturkonsumtion. Liksom, att jag tyckte att det här stämmer inte riktigt, eller jag förstår inte riktigt hur det här går ihop. Eller kanske mer att jag tänkte på hur vad händer efter spelet egentligen, alltså, och sådär.
Drömde du någonsin om Little Nemo?
Nej, det gjorde jag inte. Men däremot hade jag ju, ja, jag drömde mycket. Jag kommer ihåg ganska mycket drömmar från när jag var liten. Mycket mer än vad jag kommer ihåg nu, för nu kommer jag inte ihåg några alls i princip.
Men hade någon dröm tv-spelsinslag?
Ja då, det hände ju. Absolut.
Okej. Okay. Ja, men då kanske Little Nemo hade penetrerat din själ.
Ja, det kanske var det som gjorde att jag drogs till det liksom, för att jag hade en dröm. Att jag drömde mycket, och spelet handlar om drömmar liksom. Men jag tycker fortfarande att det är ett kul gediget plattformsspel, men om man ställer det bredvid giganterna så har det inte åldrats lika bra. Men där och då var det ju mycket lättare att vara förlåtande mot vissa saker. Man har ju inte riktigt samma tålamod idag när utbudet är väldigt mycket större. Och sådär. Men när man hyrde ett spel liksom och satt med det som barn, och det liksom, då sögs man ju in i det på ett annat. Det var mer att jag sögs in i att jag skulle klara det, snarare att jag blev frustrerad av att det var svårt, som jag blir idag. Mm.
Ja, det är ju inget spel jag skulle rekommendera någon att spela direkt. Det är ju inte liksom, till och med inte toppskiktet av NES-spelen skulle jag säga.
Det är ganska omtyckt ändå. Det är det.
Jo, jag vet. Det är ganska många som precis som du har liknande liksom upplevelser av Little Nemo. Har jag läst mig till i olika forum och så. Det verkar ju verkligen ha slagit an en ton, speciellt för oss som var uppvuxna då på sent 80-tal, tidigt 90-tal. Ja. Vad var det för något?
Ja, för det är inte i första hand som ett, alltså, i alla fall jag minns det inte i första hand som ett superbra plattformsspel, utan det är mer att jag minns själva världarna, och att det var lite häftigt att rida på de här djuren, och sen att det råkade slå an en viss sträng i mig, och att jag tyckte att liksom, den här skevheten var intressant och så. på något vis. Även om mina tankar var inte så utvecklade så här som barn, men det var liksom en känsla jag fick av det som satt kvar i mig, som fortfarande liksom, jag kan minnas hur det kändes liksom.
Hade det något att göra med att det här var ju typ, jag menar, ett av få spel där man faktiskt spelade en person som väl såg ut som en själv, alltså en liten pojke?
Ja, ja, men det kan nog göra sitt, för det var nog, det är väl därför, det var nog därför som jag liksom började tänka på liksom, men hur, för det var ju så jag tänkte liksom, att hur kan man göra allt det här i den här drömvärlden, göra så häftiga saker och sen bara vakna upp igen och gå till skolan och fortsätta som vanligt. Det var liksom, för jag utgick ju från mig själv hur jag skulle reagera. Så det var ju ändå ett av liksom de första spelen som fick mig liksom att tänka bortom spelvärlden på något vis, eller relatera till mig själv på något sätt, på ett känslomässigt plan.
Mm.
Så även om spelet i sig inte är, liksom är, det är inte Super Mario Bros 3 direkt om man säger så, så är det, det hade någonting som gjorde no, som var,
ja, men ja, det är någonting. Väl liksom den här, ja, men alltså känslan absolut, men det är väl framförallt kanske den här spelmekaniken som sen lever vidare i Kirby-spelen kanske, som man, ja, väl också får se som någon sorts föregångare till Kirby-spelen liksom.
Ja, men, som, för den tiden var det också så att alltså, om ett spel hade såna här lite unika saker som att du kan rida på djur i det här spelet, och du kan liksom bli en humla och flyga och sådär, så var ju det väldigt häftigt, för det hörde ju inte till vanligheterna riktigt. Spelen var ju ofta väldigt simpla, de hade ofta typ en mekanik, det gick från vänster till höger och sköt eller vad det nu var för någonting. Så att det var ju, det väckte ju fantasin också, att du kunde göra de här så många olika saker i spelet ändå. Du kan klättra på väggar och du kan slå sönder saker och du kan flyga och sådär. Det, liksom, det väckte ju liv i fantasin hos lille Jocke en gång i tiden.
Ja, och jag antar att det är därför du ser det som ett kraftspel.
Ja, det gör jag ju. Men jag håller med dig om att man får gå in med en viss inställning om man ska spela det idag. Så. Men jag har svårt att inte se det som ett kraftspel med tanke på att det gjorde så starkt intryck på mig då. Så även om det kanske inte är det spelet som har tålt tidens tand bäst av alla NES-spel, så har det liksom någon sorts... jag tycker det har ett spelhistoriskt värde ändå, Little Nemo. Klart.
Någon säregen mystik som omgärdar spelet.
Ja. Som är förmodligen obegriplig för de som inte spelade det då, kan man väl också tillägga kanske.
Ja, jag har ju ändå inte spelat det back in the day, så att jag kan absolut bekräfta att jag ser ju liksom detaljer i det här spelet som är liksom viktiga, som spelmekaniken då, att hoppa på djur och bli dem och ta över deras förmågor och sådär. Och massvis av andra Nintendo-spel, för inte bara Kirby, det här var ju liksom grejer man tog sig an i typ Yoshi's Island också. Man kunde ju bli olika föremål där, helikoptrar och bilar och sånt liksom. Så att det var väl en tanke som kanske gick härifrån. Ja, även om Super Mario Bros 3 givetvis var en föregångare då.
Ja,
även till den mekaniken. Men, ja, men det finns väl absolut liksom saker här som är intressanta. Men som helhet så håller det inte, kan jag direkt säga. Så ingen behöver spela det här spelet, ni som lyssnar.
Nej, ni kan gå tillbaka och spela Punch Out istället. För det är lite motsatsen. Det var, gjorde bara sin grej perfekt direkt istället. Punch-out är liksom den andra änden, och det liksom är det man ser och det man får, och det man får är extremt gediget och håller väldigt, ja, det är kul på samma sätt nu som då. Medan Little Nemo Dream Monster är liksom en sån här, den andra sortens retroupplevelser som man hade en effekt kanske då, men som den inte har nu så här en miljard år senare.
Men jag tycker att du och och alla ni andra, kanske många ni som lyssnar också, som spelade Little Nemo. Ni ska hålla fast vid den drömmen. Och vi andra, ja, men vi kan väl försöka se den på avstånd och tolka den med dagens ögon och bestämt tacka nej. Så
ja, det finns ett värde, ja, men jag håller med dig helt, och det är samma med mycket, ja, men typ en hel del äldre litteratur och så här, som eller film eller vad nu var, som är intressant. Det är intressantare att prata om dem än att läsa dem eller titta på dem eller spela de här spelen idag. Mm. Liksom. Det är liksom som Little Nemo kanske hör mer till. Liksom, det är intressant att titta på det och prata om det idag, men det är inte nödvändigtvis lika spännande att faktiskt spela det.
Verkligen inte. Men det har ändå varit en mysig stund här att prata med dig om det här spelet, Joakim. Du ska ha stort tack för att du har varit med i Kraftspelningen.
Ja, det är alltid lika trevligt. Jag får välja ett spel som du har roligare med nästa gång.
Det hoppas jag. Och ett stort tack till er som lyssnat, till alla som är Patreons, till de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken. Och ja, vi hörs igen nästa vecka.